Nu vet vi exakt hur OS-landslagen ser ut och det är dags att syna dem i sömmarna.
Ja, somliga visste ju Finlands lag redan på förhand.
Det här är Yle Sportens NHL-podd med Anders Nordensvall, Mattias Simonsen och Toffe Herberts. Vi satt och gick och väntade på att de här OS-landslagen skulle publiceras. Så nu vet vi äntligen hur de ser ut. Och vi går rakt på sak. Vi börjar såklart med det finska laget som vi redan här före jul slog fast exakt hur det skulle se ut. Och tänk att Arni Pennanen och Jere Lehtinen för en gång skulle lyssna på oss och valde exakt de 25 spelarna som vi också satt här och valde ut. Inte jättekontroversiella val ska sägas. Och såklart, vår lejonkommentator Toffe Herberts, du är med oss också idag på distans den här gången, men hur reagerar du? Var du positivt överraskad av att vi faktiskt hade alla rätt?
Jag var positivt överraskad för att jag minns att allra första gången jag hade äran att vara med i den här podden och vi pratade om laguttagningen så sa jag att mitt enda krav är, och det enda jag hoppas på är att det ska vara så okontroversiellt som möjligt. Att Finland inte ska göra en enkel sak svår. Att Finland ska ta ut de bästa spelarna, de mest givna spelarna och inte försöka hitta på något märkligheter. Och nu blev det fullständigt precis så som jag hade hoppats och precis som det skulle bli. De 14 bästa poängplockarna är med i truppen från NHL, de 13 anfallarna som har haft mest istid i NHL, de 6 backarna som har haft mest istid i NHL, de är med i den här truppen. Det är fullständigt självklart att det ska vara de här spelarna, de 25 som nu åker till Italien, att det är de som ska åka. Det är alltså 3 spelare som kan känna att de kanske borde ha varit med, eventuellt om de har gått självförtroende, och det är Jesper Kotkaniemi, Aatu Räty och Mattias Macelli. Och vad har de 3 spelarna gemensamt? Jo, 0 A-landskamper. Så det vill säga att de enda spelarna som kan känna att nå jo, kanske jag skulle ha haft en plats där som 14:e forward, har aldrig ens spelat för Finland. Och det tycker jag gör att det är fullständigt klart att det var de här som skulle åka. Och just det att det var så självklart sist och slutligen vilka spelare som skulle tas ut, så gör att jag är faktiskt positivt överraskad över att det gick så som det borde. Det skulle vara så typiskt Finland att såsa till det här och skapa lite frågetecken när de egentligen inte fanns.
Om man vill söka någonting kontroversiellt så kommer det säga att det skulle ju ha funnits möjligheten att ta ut Kasperi Kapanen. Och det där, man får byta ut spelare som är skadade. Om de skulle ha, men det kan ju hända att de nu visste då att Kasperi Kapanen har en sån skada att han inte blir i skick. Och det där, så, men det tycker jag att han, på ett sätt så har han åtminstone varit en spelare som vi haft med i diskussionerna hela tiden. Om vi tänker att han skulle ha kunnat ha en sån här det där skräddarsydd roll nog i det här laget. Och så kan man väl säga att för många så, Joel Kiviranta var ju det där utanför det här studiorummet kanske inte en spelare som speciellt många hade med i det här laget. Nu är ju frågan hur mycket han kommer att spela. Men som sagt, det var ju inte mycket, det fanns ju inte mycket alternativ. Men om man nu vill se någonting, att man vill få lite dramatik i det här, så är det väl nu kanske då Kiviranta kontra Kasperi Kapanen. Jag tycker att Jesperi Kotkaniemi, så han är nog på något sätt, han är inne i en verkligt dyster del av sin karriär för tillfället. Han har nog spelat ut sig. Och sen det där då, att Mikko Lehtonen, då tror jag att vi alla också visste att Mikko Lehtonen kommer att vara med i det här laget. Nu är han väl befogad att han är med här. Nu är han bland de bästa, 8 bästa finländska backarna.
Ja, alltså för att citera Urho Vaakanainen själv, så han fick ju då som alla de här OS-nobbade ishockeyspelarna i NHL som ganska rakt genast fick svara på frågan att hur känns det nu att inte vara med i den här truppen? Sa jag rakt att det är ganska svårt att platsa i en trupp då man inte har fått spela. Så jag tror att han själv också var väldigt medveten om att nu när det var tillåtet för Antti Pennanen och Jari Lehtinen att plocka in Mikko Lehtonen i truppen, så var han den som skulle falla ut. Att det är inte svårare än så. Och det lyfte Anders fram Kasperi Kapanen. Jag skulle ändå, jag vet, det liksom kändes kanske lite sådär spexaktigt till och med när vi pratade om det före jul, att Patrik Laine skulle kunna vara aktuell eller när jag lyfte fram det då. Men jag tror ju nog att han var närmare till hans att ta den där skadeplatsen och eventuellt byta ut honom senare. Och så måste jag nog också säga, nu när ni båda har gått igenom det här, att det inte egentligen var kontroversiellt överhuvudtaget.
Nej.
Jag köper att det var Teräväinen med i den här truppen.
Otroligt, Mattias! Herregud!
Det där, Nej, för alltså nu är det ju
men
så
att... bara som 14:e forward.
Bara som 14:e forward. Nej, jag kan till och med gå så långt att när jag tittar på den här truppen, när jag tittar på de här spelarna, så tycker jag att det blir fullständigt klart nu, i och med att Joel Kiviranta är med, att man har haft det här tänket att nu väljer vi rollerna på förhand åt de här spelarna. För att om det skulle ha varit då till exempel ändå en spelare som inte riktigt har förtjänat den platsen, men så skulle jag kunna ta den. Ta nu till exempel Mattias Macelli eller Arturo Räty, mer mångsidiga som spelare än vad Joel Kiviranta är. Och då skulle det kanske vara en signal om att nu bygger vi ett lag där vi kan byta ut ganska mycket spelare sinsemellan. Men nu tror jag åtminstone, i och med att det var så hemskt tydligt vilka spelare som kommer att vara med i det här laget, att man också redan har en väldigt tydlig bild i Lejonens herrlandslagskontor om hur de här rollerna kommer att fördelas i det här laget.
Nej, alltså rollerna definitivt delvis, men också tidigare insatser i Lejontröjan, som alltså då Macelli, Räty, Kotkaniemi inte hade, Kaspari Kapanen har egentligen aldrig varit bra i A-landslaget. Däremot Joel Kiviranta fullständigt strålande när Finland tog guld 2019. Jag menar, det är länge sedan, men han alltså presterar i Lejontröjan, och det har inte de här konkurrenterna om den där, om vi då säger, sista anfallsplatsen gjort.
Nej, alltså just för att ta fast vid 2019. Jag gjorde då, vi gjorde ju för en tid sedan en sån här artikelserie på här på Yle Sporten, där vi då rankade de största finlandssvenska idrottshjältarna. Kevin Lankinen kom med på den här listan, och den här, jag intervjuade honom då för att be honom berätta om den här 2019-bragden. Han namedroppade 2 spelare från den finska truppen under hela den intervjun. Det var Marko Anttila, obviously, och Joel Kiviranta, för att han hade en sån kämpaglöd framförallt i den här finalen som han hade. Så det tycker jag i sig att det är tillräckligt bevis för att han ska vara med. Ja.
Så har han nog bevisat Joel Kiviranta att han är det där, att han åtminstone inte underpresterar när det gäller stora grejer. Att det där, nu är det ändå ganska få spelare som har gjort hattrick i match 7 i Stanley Cup-slutspelet. Det där. Det som jag gillar jättemycket, jag har ju ofta talat om Joel Kiviranta. Det blir mycket snack nu om den kanske 14:e forwarden här, men eftersom vi måste hitta någonting som man kan vara lite kontroversiellt. Det som jag så mycket gillar med honom är att jag tycker att han är den här spelaren som man vet exakt vad man får när man har Joel Kiviranta med.
Men det som ändå alltså står klart, som vi alla nu verkar vara överens om att Lejonen faktiskt går in med väldigt tydliga roller för sina spelare. Så då tänkte jag att vi kan ta en närmare titt på dem. För att ja, vi har gått in på våra versioner av kedjebygge, men nu kanske det skulle gälla att se hur vi tror att Antti Pennanen tänker med det här kedjebygge och vilka spelare som kan spela var. Första kedjan råder det inget tvivel om. Det ska vara Granlund, det ska vara Hintz, det ska vara Rantanen. Och sen har vi då de här andra anfallsglada spelarna sen som kan vara aktuell för den här andra kedjan, och då har ju Sebastian Aho skrivit in sig själv som andra center i det här laget och yttrar Teuvo Teräväinen, nu måste vi väl ändå utgå från att han kommer att inleda turneringen där på kanten tillsammans med Sebastian Aho. Arturi Lehkonen har nämnts där, men finns det andra alternativ som ni ser att kan fylla det här rollen?
Jag tycker alltså att man inte ska slå fast de här kedjorna så där jättehårt, för jag tycker att det är jätteviktigt för Finland att få igång Arturi Lehkonen. Jag tycker att Arturi Lehkonen gör en så strålande säsong så att han behöver liksom fungera för att Finland ska gå långt och gå bra i OS. Om man tittar på en sån här statistik som antal poäng per minut i 5-5, det vill säga man räknar bort alla mål i powerplay och dylikt, så då är faktiskt Arturi Lehkonen den som har det högsta poängsnittet av alla finländerna. Han gör det särskilt många poäng i numerärt överläge Lehkonen, men han är jätteduktig och nyttig i even strength-situationer. Han har fenomenalt bra plus-minus-saldo, 3 hela NHL. Och det gör att för mig är Arturi Lehkonen en sån spelare, så att om han inte riktigt får det att stämma kemin, om vi då ponerar att han spelar med AH Teräväinen, så jag kan absolut se honom i ettan på Mikael Granlunds plats. Att man liksom testar då Hintz och Rantanen som vi ogärna ska dela på. Och så sätter man in Lehkonen dit i första kedjan. För att för mig är Arturi Lehkonen, han bör ses som en viktigare kugge i det här laget än till exempel Mikael Granlund. För han har en sån potential den här säsongen. Och det gör att jag inte vill skriva in de där 2 första kedjorna i sten heller. Utan jag vill ge liksom Lehkonen ska få ett par matcher på sig att hitta en omgivning där han fungerar.
Alltså jag håller med om att Arturi Lehkonen är verkligt viktig för det här laget. Man måste få honom igång, man måste få honom på något engagerad. Han fick inte ut sitt bästa i Four Nations. Han hörde till dem som inte fick ut sitt bästa av sig själv. Och han hör ju till de här spelarna som det där, det ofta sägs att i de här riktigt tuffa matcherna då speciellt mot nordamerikanskt motstånd, så har finländska spelarna lite svårt att ta sig in dit i den här stridszonen framför motståndarmålet. Och Arturi Lehkonen är ju bevisligen en kille, fast han inte är speciellt stor, fast han inte är speciellt stark, så det där, han är alltid där. Han är alltid där och ingen jävel får honom på något underligt sätt att hållas borta därifrån. Och så är han, nu gjorde han igen förra, det där i, mot Florida gjorde han Colorados enda mål här det där i deras senaste match. Och det var just, han stod där ett par meter framför målet och styrde in pucken. Och det är han helt jädrans bra på. Men sen det där, så tycker jag att en annan riktig joker i det här laget är nog också Mikael Granlund. För Mikael Granlund, no, det kanske blir lite mer myt i det här att han är alltid bra i landslaget, men visst brukar han vara bra i landslaget. Och det där, och det samspelet som man såg då på våren mellan honom och Hintz och Rantanen, så nu tycker jag att utgångsläge är det att man ska åtminstone testa att funka den kedjan.
Alltså jag ska nästan ironiskt nog säga att det skulle till och med vara värt att testa om Mikael Granlund och Arturi Lehkonen fungerar i samma kedja. För att jag tror att problemet i Four Nations till exempel var det att den här rollfördelningen mellan spelarna i Lehkonen, Rantanen, Barkov-kedjan inte riktigt funka överhuvudtaget. Det är liksom den här kemin klickar helt enkelt, inte bara mellan dem. För helt som du påpekar, Anders, han ska vara där i den här, ska vi nu kalla det stridszonen eller något mer pacifistiskt kanske, området nära målen, centerfilen där. Så för att kunna ställa sig där så måste han ju spela med spelare som är väldigt bra på att hålla puck och att se till att servera den där pucken dit. Och där tror jag ju liksom att Aho Teräväinen på pappret på basis av hur de spelar i Carolina ska vara sådana spelare som kan göra det där jobbet runt omkring det tillsammans med backarna och låta Lehkonen göra sitt jobb framför målet. För det är ju ändå där som han gör det bästa. Och det är det som han gör bäst. Och därför tycker jag att det viktigaste där just är att hitta rätt sorts spelare runt honom. Och jag tror ju liksom ändå att den där chansen finns att få honom att göra där i den kedjan tillsammans med till exempel Aho. Men sen är jag ju fortsättningsvis skeptisk till att till exempel Teuvo Teräväinen ska vara med i den här kedjan. Och vem annan lyfter vi då upp dit i så fall? Skulle det vara Eli Tolvanen?
Men hej, före du går vidare så nu vill jag höra din teori att om du sätter Granlund och Lehkonen i samma kedja, så vem är då center?
Granlund kan vara center i den kedjan till exempel.
Okej. Okay. Nu blir jag tyst.
Nej, men alltså, jag vill bara säga att jag håller med er båda ert resonemang. Jag tycker att utgångspunkten är att det ska vara Hintz och Rantanen och Granlund. Men man måste kunna laborera med de två första kedjorna också om man märker att det här inte funkar, så att man inte bestämmer sig för det här i gruppspelet. Och så kör man så i en kvartsfinal fast det här visar sig inte riktigt funka.
Mm. Absolut. Alltså, så som jag tänker så den där egentligen så i och med att åtminstone i min det där, mina tvångstankar som jag inte kan släppa, jag spelar igenom den här turneringen, så skulle det nog vara helt vansinnigt viktigt för Finland att bli grupp etta i sin grupp. Det där. Och då borde kedjorna egentligen stämma i match nummer två. Slovakien kan man lite testa mot Tre Kronor, måste liksom vara på något vis färdigt.
När du har de här tvångstankarna så är jag nyfiken, hur spelar de här ut sig? Har du ett stiga bordspel som du håller på att gå igenom alla
matcher? Det finns ett stiga bordspel mellan mina öron.
Nej, men ja, vi kan gå vidare, för det finns en andra kedja att tala om här också. Specifikt en som vi har fått en fråga om av Oskar. Han undrar vem som ska spela i tredje kedjan då, där vi alla utgår från att Anton Lundell och Eetu Luostarinen åtminstone ska finnas. Är det Kaapo Kakko, honom har vi varit inne på? Är det Eeli Tolvanen eller är det någon annan? Och där tycker jag också att om vi nu tittar på hur det var i Four Nations så det spelar ingen roll. Alla ser bra ut. Till och med Patrik Laine såg bra ut i den här kedjan.
Jag blir mer och mer förtjust i tanken på Eeli Tolvanen i den kedjan. Eeli Tolvanen har ju otroligt stark form just nu och det kan se helt annat ut om 5 veckor när turneringen startar. Men han har 1 poäng per match i de 12 senaste omgångarna, 3+9 på de 12 senaste matcherna. Och om man ser Luostarinen Lundell-kedjan, tredje kedjan om man så vill, som en kedja som ska producera, som ska göra mål framåt, vilket de ju gärna får, så är ju Tolvanen just nu formstarkare än Oliver Kapanen eller Kaapo Kakko till exempel. Och dessutom så det är en kedja som ska vara så otroligt festlig att se på, för man ser på räknar hits i NHL, vilka finländska spelare, vilka spelar den här truppen som alltså delar ut flest hits, tacklar mest, så är Tolvanen, Luostarinen och Lundell alla topp 5 när det handlar om finländska spelare i den här truppen. Och tänk att dra in dem alla tre i samma kedja. Gud vad det skulle smälla, vad festligt det skulle kunna bli med den kombon.
Du skulle bara se hur brett Anders börjar le här i studion när du nämnde Eli Tolvanen i den här diskussionen. För någon säger mig att Anders har skrivit in där i sina anteckningar. Så det är som ni brukar göra. Komma överens om i hemlighet på förhand att ni har exakt samma åsikt om det här och sen tycker att ni är bäst.
Alltså det kallas bara sunt bondförnuft, Mattias. Alltså, ja, alltså för, det var bra du nämnde det här om Eli Tolvanen, det där tacklingar. För, alltså, för att använda en riktig klyscha, så i den här kedjan så tycker jag att Eli Tolvanen är lite av den fattigmans Brad Marchand.
Av alla spelare i Finlands trupp så är Eli Tolvanen en fattigmans Brad Marchand. Okej.
Han, som sagt, han tacklar. Han kan spela sån här sandpappershockey. Men så har han också det som...
Rått hockey.
Så har han också det som det där som jag tycker att varken Eetu Luostarinen och Anton Lundell, bland alla deras styrkor, så är det inte liksom, de sticker inte ut som skyttar. Medan Eli Tolvanen, trots allt, fast han nu har blivit en annorlunda spelare, så har han ännu det där jädrant bra skottet som han det där här igen under de senaste veckorna ibland har visat. Och han kan skjuta på direkten. Och därför tycker jag att Oliver Kapanen för mig kan också på ett sätt göra det här. För jag tycker att det där, han har nog också varit ganska het här på senaste tiden. Och han kan också skjuta liksom på första touchen. Och där tycker jag, därför hade där, jag hade ursprungligen liksom, då när vi började fundera på det här, så hade jag Kapo Kakko där på tredje plats. Men jag tycker att Kapo Kakko har fallit lite bort ur det, för att han har såna egenskaper som... Jag tycker att hans egenskaper kanske inte behövs i den här kedjan, men det behövs en skytt där.
Alltså jag håller egentligen med. Alltså ju mer vi har pratat om det här, att det behövs någon som faktiskt kan skjuta där och faktiskt kan göra bra saker på det sättet. Alltså igen, Four Nations för att spela där. Mikael Granlund var alldeles fantastisk i den kedjan också, men jag tror ju att Mikael Granlund också lite är den där. Att trots att vi kanske lite överhypar hans betydelse för landslagsishockeyn i Finland, så nu gör han ju alltid bra matcher i landslaget. Jag kommer på en enda dålig sak som han har gjort, och det var den där avstängningen som han fick i VM i Prag. Då han missade kvartsfinalen. Det var ett olyckligt VM på många sätt och vis, så vi kan inte hålla det emot honom. Men annars, nej. Ja, jag köper det. Vi kan ha Eli Tolvanen där, trots att ni nu kommer överens om det här bakom min rygg på förhand. Det är fullt övertygad om.
Nej, men jag som har lite sådär moneyball-svaghet till viss del. Jag tycker att man kan kolla statistik, man ska inte stirra sig blind på det. Men jag läste på nu lite om den här finländska truppen sådär inför kedjeformationen och så vidare. Så jag blev nästan förvånad när jag såg Eli Tolvanens statistik när det gäller hits och blockshot, det vill säga täckta skott. Han är överlägsen ett av de finländska spelarna där det handlar om att dela ut tacklingar. Han har över 100, ingen annan i den här truppen ligger på över 70 enligt den här då som NHL-bok för. Och när det gäller täckta skott har han 42 täckta skott, och det är mest av alla anfallsspelare i hela den här truppen. Av 14 forwardspelare i den finländska truppen så är det Brad Marchand, det vill säga Eli Tolvanen, som är den som har täckt allra mest. Jag håller med, det känns för mig lite förvånande när man ser på den där spelaren som kom upp som någon form av sån här, han hade ju lite rykte om sig att vara någon sån här form av lyxlirare ett tag också när han till exempel kom till en VM-trupp i Danmark, att han var kanske inte den som gjorde det här allra skitigaste grovjobbet, men han har förändrats otroligt mycket enligt Tolvanen.
Men det är ju intressant det här, för att det där tyder också på att någonting som ju också är trevligt med ishockeyspelare som använder sin hjärna, för han sa ju här, jag tycker det var under hösten i en intervju, att han insåg att jo, att han vet att han är en skicklig spelare, men han är inte så skicklig att han kan leva på det, att han måste hitta någonting nytt i sin personlighet. Och det tycker jag liksom, det här är fint att en spelare lyckas liksom fundera på det här, att vad är det som kan göra mig till en det där NHL-spelare som har en lång och relativt framgångsrik karriär.
Alla klarar ju bevisligen inte av att göra det. Men om vi då spikar fast att Eli Tolvanen inleder i tredje kedjan, eller åtminstone ska vara aktuell för den sortens roll istället för att vara till exempel i fjärde kedjan, så vem har vi då i fyran? Joel Armia, Erik Haula känns givna där. Vem är på den andra kanten? Är det Joel Kiviranta till och med när spelade uppsättningen i den första matchen, eller är det någon annan?
Jep, jag petar in Joel Kiviranta dit. Jag tycker att om man spelar i Colorado Avalanche, NHLs bästa lag, så det är ganska mycket värt. 9 minuter där är mer värt än 14-15 minuter i betydligt sämre lag. Jag tycker att han är en bättre lämpad spelare för fjärde kedjan än alternativen då, som är Kakko och Oliver Kapanen, om vi utgår ifrån att de här Haula och Armia ska finnas i fyran. Och det gör jag faktiskt. Jag tycker de gör starka säsonger. De spelar bra i numerärt underläge. De visar ryggrad och sådär. De har ganska stora roller, tror jag, också i sina lag så där, som lite av ledarfigurer. Så att jag tycker Haula och Armia ska in i fyran. Och jag sätter alltså Kiviranta dit som tredje länk i den kedjan.
Jag har liksom tänkt på det sättet att Kiviranta ska vara i den kedjan mot det här toppnationerna, tycker jag. Det blir ju, egentligen så är det svaga, lite svagare länderna, åtminstone på pappret då, Slovakien, som inte behöver vara ett svagt lag. Italien ska vara ett svagt lag. Men det skulle nog vara att ödsla kanske bort krut då, att inte försöka få den här kedjan att vara samspelad sen när det gäller. Så att, i och med att åtminstone ser det ju ut på det sättet att den fjärde kedjan för Finland inte ska behöva ha resultatansvar i liksom offensiv zon. Det bästa de kan göra är att när de åker ut ur rinken, så är tekningen i det där i andra änden. Och där hör ju nog Kiviranta till de spelarna som är jädrans bra på att gräva fram puckar, och han är ganska snabb på skrinnarna också, att han kan få pucken dit och låsa in den i sarikanten där.
Nu har ni gått in i min fälla. För att vi har nu konstaterat att de två spelarna som blir utanför den här spelande uppsättningen, åtminstone så här inledningsvis, ser ut att vara Kaapo Kakko och den kanske ändå hetaste målskytten bakom de här uppenbara superstjärnorna, Oliver Kapanen. Är det faktiskt nu så, Toffe Herberts, Anders Nordens, att ni har Teuvo Teräväinen i andra kedjan istället för Oliver Kapanen där?
Ja, nu det där måste jag säga att så som Toffe sa här, så det där, man ska inte låsa det här. Men jag tycker att det...
Nej, första matchen, så som det ser ut nu, mot Slovakien.
Ja, för att det måste finnas en sån logik. Jag tycker att det måste finnas en sån här att chansen att Teuvo Teräväinen och Sebastian Aho fungerar ihop. Teuvo Teräväinen har förresten spelat i samma kedja också med Arturi Lehkonen i JVM. Jag måste nu ta fram det här bara. Att när Teuvo Teräväinen slog den där passen som Rasmus Ristolainen till slut gjorde mål på mot Sverige i JVM-finalen 2014, så var det Arturi Lehkonen som var bakom målet och släppte pucken vidare. Han tog inte tag i den. Så där finns det här. Jag tycker på något sätt att man kan inte vara utan att testa att funkar det här.
Nej, alltså jag håller med. Jag tycker att man kan jämföra Teuvo Teräväinen och Oliver Kapanen och säga sådär att om Kapanen gör en hel del mål i Montreal så givetvis kan han få chansen, men han är mer oprövad när det handlar om allanslag. Han är mer oprövad i den rollen, så jag tycker att det skulle vara just en sån här sak som lite kanske skulle skapa lite rubriker, att sätta Teräväinen utanför uppställningen och Kapanen in i andra kedjan. Hellre då tvärtom. Man kör Teräväinen från början och sen om det inte funkar så lyfter man in Kapanen. Så det blir liksom mindre huvudbry och mindre sådär, mindre sensationslystet att köra uppställningar på det sättet. Betydligt mer tråkigt, men samtidigt tryggare. Jag tycker att det här finländska laget ska satsa på det. Där har Finland lite konkurrensfördel jämfört med konkurrenterna.
Men säg nu att poängproduktionen fortsätter som hittills, att Oliver Kapanen fortsätter att producera mål, framförallt i samma takt som hittills, att Teuvo Teräväinens poängproblem, poängtorka, fortsätter under hela januari. Tänker ni likadant då ändå, eller sätter ni då in Kapanen i tvåan? Jag vill inte säga nu att jag försöker tvinga igenom mitt alternativ här, utan jag bara är genuint nyfiken på hur villiga ni är att ha Teräväinen där.
Har Teräväinen poängtorka? Har han nu inte gjort det här i de tre sista matcherna? Har han gjort, tycker jag, poäng nästan i varje match?
Ja, men sett över hela december så har hans poängsnitt klart sämre än Oliver Kapanens.
Ja, där, Chicago har ju haft en lite svår december efter att Bedard blev det där skadad. Men att, som sagt, jag tycker att utgångspunkten måste vara den att man testar Teräväinen, Aho och Lehkonen i en kedja. Och sen det där då, om alarmlyktorna börjar lysa så det där. Så Oliver Kapanen tror jag att en sån här spelare som kommer dit utan att han har ett ego. Att han, liksom, han är villig att ta den rollen som man ger åt honom.
Nej, ni får det att låta som, eller ni, nu ska jag inte nya Mattias. Mattias får det att låta som att Oliver Kapanen har någon sån här Celebrini Gretzky-poäng, att han har 3+3 på de 12 senaste matcherna. Så det är inte sådär som man direkt golvas. Men alltså, han har 22 poäng den här säsongen i Montreal och Teuvo Teräväinen har 20 poäng i Chicago. Det är ganska same, tycker jag. Och givetvis Kapanen utropstecken för att han har gjort aningen flera mål, 13-9, och att han är första säsongen där. Men jag tror att Aho Teräväinen ska få chansen att spela ihop sig som en duo i den här turneringen.
Vi har diskuterat mycket om backarna och målvakterna redan tidigare under den här säsongen, senast för några veckor sedan, så kanske inte jättemycket anledning att gå in desto mer på dem nu. För det finns ganska många andra lag att ta ställning till här också, som också presenterar sina lag. Och det lag som var först ut med att presentera sitt OS-lag var också kanske de största guldfavoriterna, nämligen Kanada. Och nu är det ju en hiskelig trupp de har, eller vad, Toffe?
Nej, den är ju helt otrolig, och det är ju, tycker jag, väldigt påtagligt när det gäller Kanada och USA och faktiskt också lite Sverige, att den här säsongen sen sist och slutligen inte spelar så stor roll. Inverkan var inte så där jättestor, utan det var Four Nations som avgjorde, och det var delvis insatserna i VM i våras också som påverkade åtminstone USAs trupp. Fanns ett par lediga platser som gick till ledande spelare som tog VM-guld i våras. Och när det gäller Kanadas lag, så det blir ju väldigt enkelt så att man kan rada upp en lång lista på spelare som har varit formstarka den här säsongen och peka på, kolla vilket otroligt starkt lag de skulle kunna få också, för att de tar spelare som var bra i Four Nations. 8 backar till exempel, alla in från Four Nations, och då hittar man ju ganska lätt 3-4 backar som har varit bra, så att säga, efter det som man skulle kunna få in. Men det sagt, givetvis ett alldeles otroligt starkt kanadensiskt lag på alla sätt, och när man jämför spelare för spelare, speciellt som USA, om vi snackar spelare för spelare, inte tagit ut de här bästa poängplockarna, utan istället satt fokus på andra saker. Så jämför man spelare för spelare, så är ju det kanadensiska laget, när det handlar om poängproduktion, offensiv farlighet, klassar solklart för alla andra lag i turneringen.
Alltså, jag tog ju ställning för det här det där på fredagen i NHL-kommentaren på vår webbplats, var jag spekulerar att det här kan vara det bästa ishockeylaget som någonsin har spelat tillsammans. Det finns några konkurrenter, jag skulle säga, de också har burit lönnlöve på brösten, men det här är ett helt otroligt lag. För att det är så otroligt, så skulle jag ha hoppats personligen att de skulle ha varit lite modigare med att det där våga lita på att det där att Kanada kommer att dominera matchen. Och då tänker jag speciellt på backarna. Forwarderna kan man det tycker jag, det är så små skillnader. Jag skulle kanske ha lämnat Antoni Cirelli utanför där. Men det där backarna, så har jag frågetecken kring Colton Parayko. Jag har frågetecken kring Travis Sanheim och Drew Doughty. Och jag skulle ha villa se en sån här modig kanadensisk GM som skulle ha plockat in dit det där då Matthew Schaefer, Jacob Chychrun, och sen faktiskt skulle jag ha tagit med Evan Bouchard. Och bara sitt ett lag som helt enkelt, som de säger på det där på engelska, att outscores its problems.
Ja, alltså det är ju det vad de skulle ha ursäkta, gått in för i så fall. Evan Bouchard aldrig i livet. Matthew Schaefer kan jag köpa, men jag tror att det i Kanada nu absolut finns det där lite konservativa tänket som du också, Toffe, var inne på. Att vi vet att vi vann Four Nations med den ungefär den här truppen. Vi plockar in en McLean Celebrini, men inte kan man ta in hur många som helst av sådana tonåringar i ett lag och förvänta sig att ändå vinna OS-guld. Jag tror ju absolut att de skulle vara guldfavoriter också om de skulle ha Matthew Schaefer. Till och med större guldfavoriter och nu ska Matthew Schaefer istället för Colton Parayko. Men jag menar, alltså, i och med att det bara är ett år sedan den här samma truppen fixade Four Nations-segern, och att man, jag tycker att man just också, när man tittar på forward-truppen, så blev den starkare. Att jag tycker att det framförallt kan man diskutera att borde Sam Bennett ha varit med som center istället för Anthony Cirelli, men jag tycker också John Cooper har förtjänat rätten att vara en liten homer i det här sammanhanget och välja en av sina egna spelare som han faktiskt känner ut och in och som han litar på mer än något annat. Och det är ju inte sagt att Cirelli spelar. Det kan ju vara att han är utanför den här spelande uppsättningen.
Inte John Coopers lag.
Alltså, han är ju fjärde center, men jag vill bara säga att bara att han är med i truppen innebär ju inte att han spelar. Antagligen spelar han ju, men att det liksom, att det går, och jag tycker att det är mest talande på något sätt att det går in på den här nivån, att man börjar tala om att var John Cooper nu lite för partisk när han tog ut en av NHLs bästa defensiva centrar, och att det är på den nivån man snackar om. Så då tycker jag att det i sig är tillräckligt talande för att Kanada nu är stora, stora, stora guldfavoriter.
Jag vill påstå att om man pratar om trupputtagningarna som helhet, som vi nu har sett från Sverige, USA, Kanada och Finland, så tycker jag att det talar för Finland, och det här är kanske lite sådär onödigt blå och vita glasögon och så, men jag tycker att den finländska truppen är fullständigt fri från favoriseringar, från markeringar att man vill spela på ett visst sätt och från svågerpolitik och från homers, som du sa. Att Kanada, jag tror inte att Anthony Cirelli skulle vara med om inte han skulle spela för Tampa Bay. Jag tror inte Colton Parayko skulle vara med om inte han skulle spela för St. Louis, som har kopplingar till ledarstaben där. När det handlar om USA så är ju hela truppen egentligen ett statement att vi vill spela på ett visst sätt. Vi tar inte ut de bästa poängplockarna, utan vi tar ut andra kvaliteter. Och som man talar om Sverige, så är det ganska klart att Pontus Holmberg skulle inte vara med om inte han skulle ha vunnit SM-guld och varit MVP tillsammans med Sam Hallam. Och Mattias Ekholm skulle kanske vara med om inte han skulle ha kommit på kant med träningsledningen i Four Nations och sådär. Och jag tycker i alla andra trupper så finns det ett visst mått av sådant att han är kanske med på grund av det och det. Men där för mig finns det inget sånt överhuvudtaget i Finland. Och jag tror alltså att det kan tala för Finland när det handlar om att sammansvetsa en trupp på kort tid.
Så du menar alltså att det inte var John Cooper som övertalade Sam Hallam att packa med Pontus Holmberg? Det var den största skrällen av allt det där du sa. Nä.
Det var kanske John Cooper via Victor Hedman.
Kanske det var den vägen som han sa att hej, nu är det så här att de här Tampa Bay Lightning-spelarna ska vara med i OS.
Jag blev lite orolig nu när Toffe sa här att Finland inte ska spela på något visst sätt, för jag har det som jag är rädd för, att Finland inte har något spelsätt. Så jag hoppas ju nog att Finland ska ha något det där. Om vi ser hur Finlands juniorlejon har spelat här under de senaste dagarna, så har det varit en liksom, de har spelat en mycket bra lag i ishockey med vad de finska liksom det laget spelarstyrkor har utnyttjat. Så jag hoppas ju nog att det finns någon sån här tanke bakom det. Så måste jag säga att visst finns det ju en spelare som det där är med här bara för sin roll, och det är Joel Kiviranta.
Ja, det är kanske inte så där roller och så, men jag tycker att den där JVM-jämförelsen är intressant, för jag tycker att det helt ändras om man ser på Sverige och Finland i JVM, där Sverige utan tvekan hade de största stjärnorna, Finland ett jämnare lag. För mig är det lite tvärtom i OS, så tror jag ni är benägna att hålla med om att då är det helt plötsligt Finland som har individuella jättestjärnor, framförallt Mikko Rantanen och Miro Heiskanen, men också Sebastian Aho, spelare som kanske inte har sin motsvarighet i Sveriges lag, som då igen vinner på större bredd och ett bättre tredje backpar och så vidare.
Men om vi går vidare till USA, som du den har varit inne på här lite, Toffe, för helt som du också sa, så har många konstaterat att om Kanada på något sätt gick in för att vinna ett lag som ska slå vem som helst, så har USA uppenbarligen byggt ett lag för att slå Kanada. Och där kan man nog ifrågasätta, som många andra redan har gjort, att varför i hela fridens namn är till exempel den bästa poängblockaren som är född i USA den här säsongen, eller är amerikansk den här säsongen, Jason Robertson, inte med i truppen?
Ja, alltså jag tycker nog att USA har gjort ett antal självmål här, och Jason Robertson är nog det största självmålet. Jag förstår verkligen inte vad JT Miller har att göra i det här laget. Och det där vet jag inte heller om jag skulle ta ut Brock Nelson dit. Att jag tycker nog att det blir spelare utanför som det där. Igen skulle det ju vara roligt, så här som ishockeyfan skulle det vara roligt att se ett lag som det där, när de har så fruktansvärt bra backtrupp och så fruktansvärt bra målvakter, ett lag som skulle våga satsa på att det där, att de är offensivt supervassa, behöver de faktiskt vara liksom tuffaste killen i kvarteret.
Det är egentligen rätt otroligt när man kollar på de amerikanska anfallsspelarna som har varit bra i NHL den här säsongen. Så om man tar de 16 främsta amerikanska poängplockarna, så är bara 7 av dem med. Det är alltså 9 av de 16 främsta som inte är med i gruppen. Jason Robertson uppenbarligen, men också DeBrincat, Hudson, Caulfield, Seagrass, Terry, Gauthier, Rust och Schmaltz. Det vill säga den typen av spelare som lätt skulle kunna ta plats i en OS-trupp. Och jag tycker för min del att det någonstans gör det här olympiska spektaklet också ännu intressantare, att USA så uppenbart väljer att inte ha sina främsta poängplockare, utan så uppenbart väljer att plocka ett lag som de tror har kanske framförallt de fysiska och kanske mentala också egenskaperna som behövs för att ta USA till final och rent av guld.
Alltså på något sätt känns det ju nog som att man har tittat på Four Nations och tänkt att vi slog Kanada i gruppspelet och sen hände det lite skador. Charlie McAvoy blev skadad, Matthew Tkachuk blev skadad och det var därför som vi inte vann den där finalen sen. Och att man på något sätt fortfarande bygger vidare på det där. Och jag tycker att egentligen är det ju inte överraskande överhuvudtaget. Att det är ett beslut som USAs ishockeyförbund egentligen tog när de valde att anställa exakt samma typer. Så att fortsätta jobba från Four Nations. Såklart de väljer de där samma spelarna. Att det är sådana old school hockey typer gubbar som det sitter där och väljer de här lagen. Och det har ju nu varit sådana, och jag vet att du Anders är en av dem som pekar ut det här och säger att för att gå till den finalen måste du vinna alla andra matcher också. Är det här ett USA som klarar av att vinna alla de där andra matcherna?
Det är ju helt klart att de ska ju ha chansen att vinna. Det är ju i princip... Kommer man inte ifrån att USA kommer att vara favorit mot alla andra motståndare än det där, än Kanada. Men det blir ofta så att man, liksom, man gör de här skillnaderna större än vad det i praktiken är. Att Tjeckien ser inte ut som ett kanske superlag på pappret. Men släng in dem dit den där olympiska rinken. De kommer att vara svåra att möta. Finland kommer att vara otroligt svårt att möta för USA. Och jag tycker att i motsats från Kanada, som det där, då någon gång gör lite dåliga gruppspelsmatcher, så är Kanada i sådana här turneringar, de lämnar på ett sätt den där arrogansen för 60 minuter bort och de spelar för att vinna matcher. Medan jag tycker att det här får kanske de sen överbevisa, men jag tycker att amerikanerna har väldigt svårt att lämna bort den här sin personliga arrogans också innanför matchen, fast det är hur jämnt som är. Så det kan kosta dem.
Fast det var den kanske 20:e största nyheten på ESPN den dagen, så undrar jag hur det där VM-guldet från i våras, ett knappt år sedan, ändå kanske påverkade amerikanska tänket också, för att det var ju på sitt sätt också ett ganska hårt arbetande lag, om vi säger så. Från det laget finns ju med Clayton Keller som kapten, som var bra i den turneringen, 10 poäng, och Tage Thompson som gjorde ett halvdus i mål och sådär. Så man kanske vill ha lite därifrån. Ett stort frågetecken för USAs del, helt plötsligt, som ett bevis på hur snabbt det svänger, så är det kanske helt plötsligt målvaktssidan. För jag tror att USA enligt samma tankesätt, att allt ska vara som i Four Nations, utgår från att Connor Hellebuck är en given, trygg, stabil första målvakt, världens bästa keeper. Och hur mycket som helst hinner hända också på en månad, men just nu i talande stund har han 8 raka förluster. Och det är ju inte vad man vill att ens första målvakt som måste glänsa i OS ska komma till Milano med en sån ryggsäck.
Nej, och det där, och faktum är ju att Dallas har också förlorat här under den senaste dryga veckan fler matcher än de har vunnit. Det är så att de har förlorat, nu förlorade de i det där förlängningen. De har förlorat, tror jag, är det 5 på raken när vi talade i det här?
Och sen har vi Jeremy Swayman från Boston som, ja, inte de liksom världens starkaste heller. Men där samtidigt tror jag nog att det måste nog mycket till ändå för att Oettinger, ursäkta, inte Oettinger, utan Hellebuck inte ska starta den där. Och det är ju liksom samtidigt, ja, det kan ju vara någonting som, ska vi säga, alltså, det kan ju vara en grej. Men så tror jag också att där är den där ställningen så pass självklar. Lite på samma sätt som det är det finska laget. Att oavsett nu hur dåligt Saros spelar under hela januari så kommer han att vara målvaktsätta. Alla är medvetna om att han ska vara målvaktsätta. Och samma sak tror jag nog där att det är Connor Hellebuck som ska vara netta. Det kan vara en annan diskussion i Kanada till exempel, där det fortfarande väl, tycker jag åtminstone på basen av de här rapporterna som kommer från Nordamerika, att Jordan Binnington är ettan och han utmanas av de andra som är med i truppen. Att där liksom kanske det finns mera fog för att någon annan skulle köra förbi den här tilltänkta ettan. Men att i USA så känns det nog fortfarande, åtminstone för mig, att Hellebuck nog har förtjänat den där första spaden den länge, länge sedan.
Det som är ganska roligt med det här att vi har under hösten här många gånger varit väldigt oroliga över de finska målvakterna och det där. Och nu råkar det ju sig så att just nu för tillfälle så är Nashville Predators mycket nära en slutspelsplats. Buffalo Sabres är plötsligt mycket nära en slutspelsplats. Och det är nog lag som inte vinner sina matcher utan bra målvaktsspel, så kan det vara så att både Jose Saros och det där Ukko-Pekka Luukkonen håller på att hitta storformen och Kevin Lankinen är åtminstone bra när det blir straffläggning.
Ja, om inte annat. Man har någon som tvåa.
Som i Handis.
Ja, man har en tvåa som man slänger in bara när det blir straffläggning. Men också med USA så var du lite tangerad här, att det var som är deras stora styrka och som vi visste på förhand och som nu blir bekräftat egentligen nu, så det är ju den här backtruppen. Och vi har en fråga gällande just USAs backtrupp. Christian, varför är Adam Fox inte med Och svaret är ju helt enkelt att han ryms inte med. Den där backbredden i USA är alldeles otrolig för tillfället.
Nej, han var ju en av dem som på ett ganska oamerikanskt vis konstaterar hur besviken han är. Att han tycker att hans insatser har varit tillräckligt bra så att han borde vara med. Men jag tror man ville göra ganska få ändringar jämfört med Four Nations. Men tyckte helt enkelt att Seth Jones under det senaste året har varit en bättre back och mer nyttig för det här laget än vad Fox är. Och därför så han kan gott spela OSN om någon av de andra backarna blir skadad, tror jag. För jag tror han är ganska klar reserv.
Seth Jones är ett intressant namn. Jag har det där flagga för honom här, det där, för jag tycker att han är bra i stora matcher. Och han kan, som han bevisar i slutspelet, han kan klämma till med viktiga mål, och han är såklart också stor och ganska snabb. Och så finns det här intressanta att om man tänker att Quinn Hughes antagligen då kommer att spela tillsammans med Brock Faber, eftersom de är backpar i Minnesota, så är det ju inte hemskt långsökt att Zach Werenski och Seth Jones, som spelar många år tillsammans i Columbus, igen får spela tillsammans, fast det antagligen utgångsläget kanske det att Werenski spelar med Jake Sanderson. Men Werenski och Seth Jones är nog ett intressant par, tycker jag.
Mm. Och så finns det ju en till sak att ta i beaktande just gällande Seth Jones, och det är det att han har varit med i VM.
Mm.
Så helt som du Toffe också var inne på, att jag tycker att det skulle vara himla roligt för VM i framtiden, om det nu faktiskt är så att det börjar väga tungt för USA. Kanske framförallt USA, för Kanada har ju alltid lyckats locka med bra spelare till VM. USA, inte riktigt varje år. Att om det faktiskt är så att de här VM-meriterna börjar väga tungt för det amerikanska OS och World Cup-lagbygget i framtiden, så då liksom borde det ju logiskt nog innebära att de här amerikanska NHL-stjärnorna i alldeles större utsträckning orkar komma till VM också.
Ja, och för Kanadas del var ju på det sättet kul att Bo Horvat kom in i truppen, för att han kom och spela VM och Kanada förlorade mot Danmark, men han har varit riktigt bra, Horvat, 8 poäng på 6 matcher, och det talar åtminstone inte mot honom när OS-truppen skulle tas ut att han hade ställt upp och flugit i Sverige och sen på kort varsel vidare till Danmark dessutom.
Och det här är just det här som, och det här är kanske en iakttagelse, ett ishockeyfans synpunkt, för Bo Horvat är en sån här spelare som jag tycker att det skulle ha varit så roligt om Kanada skulle ha vågat satsa på de här sina vansinnigt skickliga, lite yngre spelare. Jag skulle väldigt gärna ha sitt Wyatt Johnston i den här truppen. Som är han nu den, nu har jag en statistiken framför, men han är åtminstone bland de 5 bästa kanadensiska målskyttarna den här säsongen. Och det där, han är så fantastiskt skicklig där nära målet. Att behöver de Bo Horvat i det här laget? Där tycker jag att han är det där. Det skulle vara roligt att vi skulle ha på det sättet satsa framåt och plocka in, tycker jag, av de här framtidsspelarna. Det skulle jag väldigt gärna ha sett.
När du tog upp den här Wyatt Johnston, för det är faktiskt bara Johnston och Mark Scheifele som är de enda spelarna av de 10 bästa kanadensiska poängplockarna som inte är med i den här OS-truppen. Det vill säga 2 av 10, det är ganska lite. För USAs del är 6 av de 11 främsta, det vill säga majoritet av de äldsta bästa poängplockarna, 11 bästa poängplockarna, är inte med. Medan för Kanadas del är det så enkelt att lyfta fram en liksom Johnston, att han inte är med för att han är unik. Tillsammans med Scheifele, som ju är en strålande spelare som inte heller får spela OS.
Förresten, har ni räknat hur många Stanley Cup-mästare har USA i sitt lag?
Nej.
Faktiskt inte.
No, om jag räknar rätt så har de 4. Jack Eichel, Matthew Tkachuk, Jake Gensel och Seth Jones. Och det, jag tycker att det ska stämma. Det där medan då, ja, Finland har till och med utan Alexander Barkov 7 stycken. Och Kanada, jag orkar inte räkna hur många de har.
Ett land som inte heller har särdeles många, men några i alla fall, till exempel några backar. Ett lag vars kontroverser du lite rentangerat av för Sverige. Ett namn framförallt fick ju många att höja på ett ögonbryn, om inte båda, i vårt västra grannland. Pontus Holmberg uttagen, i skillnad till exempel William Eklund eller Marcus Johansson. Filip Broberg som back med istället för just till exempel Mattias Ekholm.
Inte Filip. Ja, just det. Förlåt. Ursäkta.
Vad heter han Anders?
Nej, men jag läste, jag hade framför mig, jag läste och talade samtidigt. Jag läste här Filip Forsman. Du säger helt rätt.
Ja, exakt. Ja. Men hur som helst, Sverige.
Nej, det är lite som vi var inne på när vi diskuterade Sveriges trupp för en vecka sedan här, så att Sverige har ju väldigt mycket spelare att välja mellan, och det är väldigt duktiga spelare som faller bort. Och jag tycker när vi pratar om VM på hemmaplan för Sveriges del, så Emil Heinemann, Marcus Johansson och Mikael Backlund, de spelar VM, och tacka för det blev att de inte kom med i truppen. Och Marcus Johansson är 7:e bästa poängplockare av svenskarna i NHL den här säsongen och ryms inte med. Så att Sverige har en jämn bra trupp. Att frågetecknet där är, finns anfallskärnorna som gör att Sverige kan vinna jämna matcher?
Och det här lyfter ju fram, som vi senast snackade, säger jag att jag tror att för att Sverige ska gå långt här så det där måste dels då våga satsa stort på Leo Karlsson, Lukas Raymond och Jesper Bratt, vilket jag tror att kommer att ske. Jag tror att de kommer att få ett jättestort ansvar. Och sen det där, såklart William Nylander, vi vet vad han går för, fast det nu inte har gått så bra för honom, kanske som man har väntat sig i Toronto den här hösten. Och sen Adrian Kempe blir viktig. Det här tycker jag är det där riktigt vassa det där poängplockarna där som nog måste producera. Men jag tror ju att Tempe Leo Karlsson och det där Lukas Raymond kommer att vara verkligt bra i den här turneringen.
Jag tror det också, men jag tror inte att de kommer att få chansen att bevisa det. För jag tror att det här var ett bevis på att Sam Hallam igen inte riktigt har koll på vad han håller på med. För ärligt talat, Marcus Johansson var en av Sveriges bästa spelare förra VM, tillsammans med Mikael Backlund. Att de båda blev ratade ur den här truppen, att man istället plockar med den här Pontus Holmberg då till exempel. Så han må vara, hans avancerade statistik gällande hans försvarsspel är ju alldeles otroligt den här hösten. Det är ju jättebra. Sett till defensiva forwards har han varit elit i NHL. Och liksom det är sånt som man såklart inte ska blunda för. Men faktum är att man väljer bort en sån här... Framförallt Marcus Johansson är jag så otroligt konfunderad över hur man kan lämna honom utanför den här truppen. Han må vara 35 år gammal, men han har spelat sin livshockey just nu. Var en av Sveriges bästa spelare förra VM. Där otroligt många av de här svenska spelarna underpresterar rejält. Och när det vägde som mest så var det de här mest underpresterande spelarna som fick ansvaret när Sverige desperat jagade de här målen i semifinalen till exempel. Där det inte sen blev till någonting. Jag litar inte på Sverige överhuvudtaget. Den här trupputtagningen för mig är ett bevis på att de inte riktigt vet vad de sysslar med där.
Jag är så glad att du sa Johansson och inte Johansson. För det är hederligt. Marcus Johansson. Det där. Men jag tror ju att i och med att Gabriel Landeskog nu är skadad så har jag nog lite för mig att Johansson är det där första i kön där att ta den här platsen.
Eller William Eklund, för han är ju också en sån att man frågar de här NHL-reportrarna till exempel, i och för sig är de ganska bra på att stirra sig blinda på statistik uttryckligen, och de ser ju då William Eklund som den här obvious kandidaten till att ersätta honom, men jag tror ju nog att Marcus Johansson skulle ligga närmare till hans.
Kan nog vara Backlund då?
Och målvaktsmässigt så intressant och väntat att de plockar ut både Wallstedt och Gustafsson, och det känns ju nog som att det är den duon som också kommer att tävla en speltid i Milano.
Ja, det tror jag, och när vi för ett antal avsnitt sett plocka ut nyckelspelare i de här lagen, så då hade du Mattias Jesper Wallstedt, och han har ju känts jättehet hela säsongen, men det svänger så jättesnabbt på målvaktssidan. Nu har han två raka förluster under 90% i räddningsprocent och 9 insläppta på 2 matcher. Och jag menar, han är inte stabiliteten själv heller, och frågan är att ska vi säga, Sverige har ju ingen Henrik Lundqvist den här gången för att blicka tillbaka på tidigare OS.
Nej, och där är just det att om nu alla andra av de här 4 landslagen, alltså Finland, Kanada och USA, går alla in med en tydlig etta i den här turneringen, till och med Kanada då antagligen har Jordan Binnington som etta oavsett hur han spelar. Så för Sveriges del så är det ju egentligen vid öppet att Markström på gamla meriter och Filip Gustafsson på gamla NHL-meriter, kanske till och med den här säsongen. Och Wallstedt då tror jag att det är den som med sitt spel i NHL kan antingen nu, om han hittar den här formen igen, spela till sig den här första spaden, eller om han fortsätter ens vara medelmåttig, så kan han till och med vara tredje målvakt i den här turneringen. Just för att han är så ung och oerfaren.
Ja, nu känns det ju att det behövs ganska mycket mod, eller så att två andra målvakter har misslyckats grundigt för att de ska våga i en sån här turnering slänga Jesper Wallstedt in för att bära ansvaret mot det där. Om det blir sån här socialhockey så kanske han spelar mot Italien.
Ja.
Nej, och jag vet inte hur många gånger jag sagt det nu, men det där att det svänger så snabbt. Så nu har vi ju ett otroligt bra skadeläge i Finland. Ett alldeles suveränt skadeläge
oj,
i Finland.
Oj, säg inte.
Nej. Och Sverige är det liksom motsatsen. William Nylander är viktig, håller på med sina lower body injuries och missar matcher och så vidare. Och Elias Pettersson har en jättehackig höst och så vidare. Så att för att inte tala om Viktor Hedman och sådär. Så just nu känns det som att sist och slutligen, trots Barkovolainen, är det Sverige som är mer drabbat av skador. Och det kan vara helt annat på den fronten om en månad.
Och jag tror ju nog faktiskt att just det där som du också nämnde här tidigare, Anders, bara kort. Och jag sa det ju redan tidigare, att Gabriel Landeskog kommer att vara så himla viktig för det svenska laget. Om det nu är så, som det lite led på Jared Bednar nu. För när vi bandar in det här avsnittet så vet vi inte ännu exakt hur allvarlig den här skadan är för Gabriel Landeskog när han flög in i stolpen mot Florida Panthers. Verkar vara ett förekommande fenomen, dessvärre, för Finlands OS-konkurrenter. Men om det är så att han missar OS, så nu är det ett jätteavbräck för Sverige.
För de har gjort det till en så stor grej. Jag är mindre imponerad av den versionen av Gabriel Landeskog som han är idag. Han är mentalt säkert jättebra, men det där som spelare så är jag inte, tycker jag att Sverige inte, att kvaliteten på Sveriges spelartrupp sjunker inte, tror jag. Rinken, den kanske gör det i omklädningsrummet.
Men jag tror att det kan vara avgörande. I och med att det är den där ena stora ledaren som faller bort. För det jag tycker fortfarande att problemet med den här svenska truppen är att det finns inte, när jag tittar på den här listan på namn, en enda som skulle ha utmärkt sig som att ha lett Tre Kronor, uttryckligen Tre Kronor, i landslagssammanhang på evigheter. Det finns inte en enda sån spelare som borde ha axlat det ansvaret som faktiskt skulle ha gjort det. Jag tittar på till exempel Mika Zibanejad, Filip Forsberg, William Nylander nämner du här, Viktor Hedman. Ingen av de här har varit den där ledaren då det har behövts i VM-sammanhang den senaste tiden, eller i Four Nations. Det har saknats helt och hållet.
Nej, alltså senast, Sverige har ju inte vunnit guld sedan 2018. Och tittar vi på den truppen, så då ploppar ju namn som till exempel Oliver Ekman Larsson upp. Men du har rätt där, Filip Forsberg, en annan och sådär. Men Adrian Kempe, det finns världsmästare i det här laget. Elias Pettersson, Mika Zibanejad, Rickard Rakell och så vidare. Men det är ett tag sedan.
Det är 8 år sedan. Det känns liksom lite att säga att vi har mästare i det här laget från 8 år sedan, när vi då till exempel att i USA finns det ändå de här ledarna, fast de inte har särdeles många då Stanley Cup-titlar. Så det finns ju ändå de här som på något sätt har tagit den där ledarrollen på sig, bevisligen i Four Nations när de fick den här chansen. Det var inte jättemånga matcher, men jag tycker ändå att Sverige där visar en... Jag tycker bara att det var oroväckande att det här svenska spel... hur man nu skulle liksom säga det. Det finns inte det där drivet i det där svenska spelet och har inte funnits sedan de vann den där VM-gulden med Rickard Grönborg som tränare. Jag vet inte om det är förbundskaptenerna som det har varit problem på eller om det är truppen, men någonting har ju fallerat helt enkelt.
Nej, det här är också kanske mitt största frågetecken gällande Sverige, att det där, om man säger att Finland ofta är ett lag som är bättre än vad det där bitarna ser ut när man räknar ihop summan, så tycker jag att Sveriges lag på pappret ser ut som ett riktigt, riktigt bra lag. Men jag har samma frågetecken, för att det är nu lite fult att säga, men jag tycker att Tre Kronor har varit ganska bra på att helt enkelt vika ner sig i sådana här viktiga matcher.
Och här säger vi utan någon som helst bitterhet i rösten för hur det gick i junior-VM-semifinalen.
Ja, det var en fantastisk match.
Det var en fantastisk match och Sverige förtjänar att vinna den. Och med det tar vi oss ett punkt för det här avsnittet av Yle Sportens NHL-pods specialavsnitt. Och mera sådana är det självklart på kommande ju närmare vi kommer OS i Milano och Cortina 2026. Vi hörs igen nästa vecka. Om du har en fråga, skicka in på Yle Sportens Instagram eller på mail till svenskasporten@yle.fi.
Tack. Och hej, ha det bra.
Tack och hej.